Jag ska predika för er om en kille i Bibeln som jag har varit så irriterad över. Som jag inte alls gillar. Han heter Thomas och han brukar kallas Thomas Tvivlaren. Och jag tyckte att han var riktigt torr människa faktiskt. Och bara känt att ja, han får ha det smeknamnet då, Tvivlaren. För jag tycker att han bara är lite irriterande. Men så i höstas så skulle jag jobba med den här texten. Jag fick den tilldelad i skolan och skulle göra en predikan av den. Så ni kan ju se hur, ja, jag kanske inte har behövt lägga jättemånga timmar här innan. Som har varit bra. Så jag har snott lite av det jag jobbade med i höstas helt enkelt. Men när jag satt med den här texten så var det som att bara, wow, Thomas, han är ju grymt bra. Han lär mig så otroligt mycket. Och det är två saker som jag vill dela med er som jag bara blev förundrad över. Och det handlar om ärlighet och det handlar om att hantera tvivel i sitt liv. Så vi ska läsa Johannesevangeliet tillsammans 20:24-29. Johannesevangeliet. Då det är precis när Jesus har dött och han har uppstått och så har han visat sig för lärjungarna. Men inte för Thomas, för han var inte med. Så här står det. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. Sedan sa han till Thomas, kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. När vi kommer in i den här texten då så har Jesus uppenbarat sig för de andra. Men inte för Thomas. Han var inte med. Och det som jag tänkte var punkt 1 här som lärde mig. Det är ju att Thomas reaktion här är ju hela hans ärliga hjärta. Han är helt igenom ärlig. För det skulle vara väldigt mycket trevligare om han bara köpte det de sa. Alltså tänker lärjungarna, detta är det liksom största de har varit med om. Jesus, vår mästare, vår vän, han är uppstånden. Ah, de är ju superglada. Och han bara, nej, det kommer jag inte tro på. Alltså de vill ju bara berätta för sin älskade vän som inte var med. Att han har uppstått, din vän, din herre har uppstått. Och det har varit mycket trevligare för stämningen och för allting om han bara hakade på och sa, ja, vad bra, kul, då kör vi. Men han är istället helt genom ärlig. En partypooper tror jag han var faktiskt. Men det får en annan reaktion helt enkelt. Och detta är första saken som jag säger att Thomas ska lära oss. Att vara helt ärlig. Vad vi känner, vad vi brottas med, vår verklighet. Vi behöver börja bli ärliga till Gud och till varandra och till oss själva. Med vad vi känner och vad vi upplever. För ärlighet är ju väldigt bra i teorin. Men ganska svårt i verkligheten oftast. Det är klart vi är ärliga med varandra. Det är klart jag är ärlig. Och jag ska börja det här med att bekänna lite. Det tänker jag lika bra. I höstas så fick jag åka in till skolan några månader. Innan det blev en andra våg. För då fick vi inte göra det längre. Och under en lektion. Så har vi paus. Mitt i lektionen, 5 minuter. Och jag går ju teologi. Så då kan man höra en kompis säga så här. Bara, vad har du läst i Bibeln idag? Typ. Och jag hör hon prata med någon av klasskompisarna. Hon säger, frågar den frågan och de diskuterar något. Någon har läst i Bibeln idag. Och sen till slut så vänder hon sig till mig. Så bara, vad har du läst i Bibeln idag, Frida? Så här. Och jag säger, Johannes evangeliet. Det har jag läst idag. Eller igår kanske det var, sa jag så här. Ja, ah, okej, okay, vad har du läst då? Äktenskapsbryterskan, står det i Johannes evangeliet. Jaha, hur berörde det dig då? Och hon matar på och matar på. Och jag, hittar faktiskt verkligen på. Alltså jag bara total ljög. Jag har inte alls läst Bibeln idag eller igår eller förra veckan ens. För jag har haft så mycket att göra. Jag har inte gjort det. Men jag bara drog till med något. Och jag kände hur platt det blev när jag sa, ja, Jesus möter denna kvinnan på marken och det var väldigt fint. Och jag kände bara hur jag ljuger här liksom. Och så börjar läraren dra igång och så börjar vår lektion. Och den skulle handla om treenigheten. För mig handlade det inte om det, utan det blev en total brottningskamp i mitt inre. För jag kände bara hjärtat började bulta. Bara, Frida, du ljög precis för att, av någon anledning liksom. Och jag började säga till Gud att det är lugnt. Det kommer ju inte förändra någonting om de får reda på att jag ljög om det. Det förändrade ju inte deras liv det här liksom. Och jag dealar med han lite att nästa gång då ska jag inte göra det. Och när jag kommer hem då ska jag berätta för Sebbe, för han vet allt jag gör. Jag kan vikta mig för honom ikväll. Okej, och så hade jag det argumentet i någon minut. Och sen bara började hjärtat slå igen. Så här, nej, du ska säga detta till dem liksom. Du måste stanna klassen och berätta att du ljög här. Och jag bara, men det är ju det minsta, det löjligaste jag kan säga. Alltså jag bara så här, nej. Så jag lyssnade inte på den 40-minuters lektionen alls. För jag bara höll på att känna och tänka på det här. Och Gud vann den kampen. Så jag bara, precis innan alla gick ut. Bara, alltså jag måste bara säga en sak. Jag ljög förut. Jag har inte läst Bibeln idag typ. Och inte på en vecka eller två. Och det var som att det bara hände något för mig framförallt. Brottningskampen bara dog av. Hon som hade frågat frågan bara, jag tyckte det var så konstigt. Alla har hunnit med att fråga, eller läsa Bibeln idag och den här veckan. Vi har ju tenta och allting och ni är så väldigt så här. Jag bara, nej. Ja. Men det bara kom något ur mitt inre djup. Det var inte så att jag satt och tänkte, nu ska jag ljuga så de vet att jag är en bra kristen. Så tänkte jag inte. Men det bara kom långt där inne. För att vi är så besatta av att vara så fina och fromma mot varandra. Och jag blev så trött på mig själv. Men jag fick så mycket kärlek av min klass. Och vi fick bara diskutera det istället. Bara, hur kan vi få bra vanor? Hur kan man få till det fast det är mycket? Och, ja, det blev liksom en väldig skillnad. Och det är kanske ett litet... Jag går inte runt och ljuger vanligtvis som ni vet. Så ni kan lita på att jag har ätit frukost idag. Ja, jag lovar. Men det hände någonting när jag fick vara helt ärlig. Och det var jättejobbigt innan, men så var det. Men om vi går tillbaka till Thomas då. Tänk om jag skulle uttrycka det tvivlet han kände där i den stunden. För jag menar, alla andra hade upplevt detta. Han var så utanför den här gruppen. Och han tvivlade. Han måste ju ha sabbat den här glada stämningen som de kände. Han passade inte in i gruppen. Och jag funderar på om han kan verkligen behöva påminna oss om att vi ska vara ärliga med vår verklighet och med tvivel, men också vår verklighet, hur det faktiskt ser ut. Till Gud och till varandra och till oss själva. För alla tvivlar vi på olika saker i olika tider. Och detta är nästa sak som Thomas lär oss. För det är inte så att jag ville predika säga tvivla, ni måste börja tvivla mer här. Nej, vi ska börja vara ärliga. Ärliga. Men det Thomas får lära oss nu, det är att hur behandlar vi tvivlet? Vad gör vi med vårt tvivel? För han, på denna tiden så tror jag att det enklaste för han hade varit att egentligen bara fly. Ny stad, bara dra liksom. Att fly från det här tvivlet, för det är så jobbigt att tänka på. Det måste ha varit jätteblandade känslor att stanna kvar där med sina kompisar som är så saliga och har fått möta Jesus. Han måste ha känt sig utanför, tänker jag. Men han valde att stanna. Han stannade med sitt tvivel och han stannade med sin grupp av eller kompisar. Och vi har ju det så fiffigt nu att vi behöver inte ens flytta till en annan stad för att fly. Vi kan ju liksom bara, hej Netflix eller tv eller fritidsintresse eller inredning eller jobb. Det finns så mycket att fly till. Bara fyll mig med något annat så jag slipper tänka på detta som är så jobbigt i mitt inre. Det är ingen annan som känner igen sig i det här kanske. Men det är så jobbigt att behöva möta det. Så det är så mycket enklare att få sätta på en film. Så otroligt mycket enklare. Vi kan fly supersnabbt genom att fylla oss med något annat. Vi behöver inte möta det här jobbiga. Så hade det varit en film som min lärare slått på, då kanske jag inte hade behövt möta det där jobbiga. Men han började ju prata och det var inte så roligt kanske. Så då fick jag möta det. Nej. Men man behöver ibland fundera på om man flyr. Thomas valde att stanna. Han stannade på den platsen där han troligtvis trodde att här har jag störst chans att möta Jesus. Mina vänner har mött Jesus här tillsammans. Då är det nog störst chans att jag möter Jesus här med mina vänner på den här platsen. Han stannade där i 8 dagar. Tänk att de andra har praise party troligtvis typ. Och hon och han liksom är med. Han kanske började tro på sina vänner mer. Det kan vi, alltså det säkert var så. Eller så började han tvivla ännu mer. Det vet vi inte. Men han stannade för han ville möta Jesus. Han stannade där. Och plötsligt så står Jesus där. Och han vänder sig till Thomas med hela sin kropp och hela sig. Och säger, kom Thomas. Känn på min hand, känn på min sida. Och så säger han, tvivla inte utan tro. Och först ska man ju tycka, åh, varför är han så hård mot Thomas? Det låter lite, det låter lite hårt. Tvivla inte utan tro. Men när jag ju satt med denna texten och började tänka på tvivlet som Thomas upplevde. Han måste ju haft det ganska mörkt och ganska jobbigt. Så kände jag bara så här, vilken befrielse. Jesus kommer och säger, tvivla inte, du behöver inte tvivla längre. Du kan få tro nu. Tro, du ser mig, du har mött mig, tro. Det är liksom glädje och frid i det. Tvivla inte, tro. Utan tro nu. För det var ju det Thomas ville. Han ville tro. Annars hade han inte stannat. Då tror jag han hade flytt därifrån. Han ville ju självklart inte tvivla. Men det var det han hade känt. Det var detta han hade brottats med. Och vi vet att han är ärlig. För han uttrycker detta. Sitt tvivel. Och sen så bekänner han min Herre och min Gud. Och detta är alltså en av 3 ställen i hela Nya Testamentet. Detta har jag läst mig till, jag har inte kollat upp det. Men jag har läst detta någonstans. En av 3 ställen som Jesus kallas Jahve, alltså Gud. Och för Thomas som är jude så är ju detta oerhört stort. Det fanns ingen annan Gud förutom Gud. Ingen annan Gud. Och nu plötsligt så kallar Thomas tvivlaren Jesus för Gud. Han bekänner alltså Jesus som Gud. Det är jättestort. Och det är Thomas tvivlaren som gör detta. 1 av 3 gånger i hela Nya Testamentet. Och detta vet vi kommer från hans hjärta. För han har varit ärlig från första början. Vi behöver lära oss att vara ärliga med vårt tvivel. Men vi behöver också börja möta vårt tvivel. Och längta efter att möta Jesus i det. För tänk om vi ibland missar Guds gensvar på vårt tvivel. För att vi inte berättar för honom om vårt tvivel. Han kanske bara inte vet om det. Och då missar vi hur han kommer med hela sin kropp. Och bara känn, liksom se vad jag har gjort för dig. För vi tänker kanske att vi behöver vara så otroligt fromma inför Gud. Han känner ju oss. Han vet allt om oss. För det mest bekväma för Thomas i den här situationen hade ju varit om han hade hakat på vännerna. Bara slätat över det. Liksom. De behöver inte veta att jag inte helt håller med kanske. Men frågan är vart det hade lett. Och jag har som sagt nästan varit irriterad på honom för att han har varit så stel, tänkte jag. Men han har ju en otrolig förebild i det här. Och jag har ett favoritcitat från Magnus Malm som någon av er har säkert hört mig säga detta förut. Men det är ett favoritcitat jag har. Och det är så här. Att all sanning är en kontaktyta med Gud. Hur oandlig den än verkar. All lögn skiljer oss från Gud. Hur andlig den än verkar. Jag säger det igen. All sanning är en kontaktyta med Gud. Hur oandlig den än verkar. Hur sjuk den än verkar. Men om det är sanningen så är det en kontaktyta med Gud. All lögn skiljer oss från Gud. Hur andlig den än verkar. Min lögn där inför kompisarna. Jag kände att det är ingen som skulle vilja lyssna på denna predikan jag håller just nu om äktenskapsbryterskan. För det var liksom, det var så. Det var ingen sanning i det. Sen är Guds ord alltid sant, så vi kan alltid prata om Guds ord och så. Det går över oss liksom. Men vi behöver börja bli mer sanna med Gud, tror jag. För all lögn skiljer oss från Gud, hur andlig den än verkar. Så vad gör du med ditt tvivel? Vad gör du med det jobbiga livet? Flyr du? Vi är nog några som gör det tillsammans i så fall. Men Jesus vill möta dig och han vill möta din ärliga bön och ditt tvivel. Och han vill svara, så fly inte. Fly inte. Våga stanna upp. Stanna och sök Jesus. Och när jag möter dig så kommer han med orden som ett glädjebudskap. Tvivla inte utan tro. Du får tro nu. För ett år sedan ungefär så... Nu var egentligen predikan slut på pappret här, men det fortsätter här. Så var jag ute och gick, och det var under den här pandemitiden. Och så fick jag bara en bild till mig av ett ekorrhjul som snurrade. Och så fick jag orden så här: när ekorrhjulet står still, det är då man ser hur det ser ut. När ekorrhjulet stannar, det är då man ser hjulet liksom. Och jag tror vi har ju haft en konstig tid. Detta året har varit, det har varit speciellt. För vissa av oss har det verkligen stannat till. Det här hjulet har stannat, som vi bara springer i. Och för vissa har kanske inte stannat lika mycket. Men jag skulle bara vilja uppmuntra och utmana er att denna sommar, innan saker så här, blir som vanligt igen, alltså att vi börjar springa på det här hjulet igen kanske, att våga se hur ser det här hjulet ut, hur ser mitt liv ut, och gör det tillsammans med Jesus, för han kommer med så mycket uppmuntran och så mycket tröst och så mycket hopp, och han kommer med så mycket, han kommer med hela sig, och vi möter dig i det. Men hur ser mitt jul ut egentligen? För det går snabbt ibland. Mina relationer bara kanske försvinner bort för att det bara går snabbt. Det är när ekorrhjulet står still som vi ser hur det ser ut. Det är svårt att se det annars. Så våga vara ärlig med dig själv. Våga vara ärlig med Jesus. Han möter dig, han vill möta dig. Man kan bara göra det om man får höra vad du brottas med, vad du tänker på. Så sök honom. Stanna där du är och sök honom. Börja gå mot honom. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du känner oss var och en. Du ser oss, du hör oss, du vet hur vi är, vad vi... vilka vi vill vara, vilka vi brottas med att vara, vilka vi längtar till att vara. Men tack Gud för att du har så mycket mer för oss. Du vill möta var och en av oss, våra nära och kära, våra familjer, våra vänner, våra arbetskollegor, våra klasskompisar. Gud, du vill möta var och en. Tack Gud för att du gör det utan att överhuvudtaget mäta vår prestation eller vår fromhet eller vår... ja, allt vi presterar hela tiden Gud. Jag bara ber just nu, kom heligande och möt våra hjärtan. Fyll oss. Vi törstar efter dig, vi längtar efter dig Gud. Vi ber om din frid, vi ber om din frihet in i våra liv Gud. Hjälp oss att se om vi flyr från saker. Hjälp oss att stanna upp och se på våra liv. Hjälp oss att stanna upp och se på dig, lyfta blicken och se på dig Gud. Hjälp oss att söka dig först. Ditt rike och din rättfärdighet. Så ska allt det andra lösa sig. Så ska vi få allt det andra också, Gud. Tack Gud för att det får vara signumet för våra liv. Låt människor se det på oss, Gud. Så kom heligande. Med din tröst och med ditt helande. Och med din styrka och med din kraft och med din kärlek. Vi älskar dig, Gud. Så kom.